Vibri Audiobooks presenterar Dödlig kärlek före katastrofen. Skriven av Bengt Berggren, uppläst av mig, Tove Dahlberg. Förgångna minnen. Finns det något jag ångrar? Mycket. Det mesta har jag glömt. Men det andra gör ont. Skuld för något man gjort. Skam för något man inte gjort. Vem kunde veta att hon skulle vända sig bort? Det kom som en långsam överraskning, ingen blixt från klar himmel. Kanske borde jag förstått. Jag kände ju det enorma kraftfältet. Lockande omotståndligt. Luften vibrerade och dränerades på utrymme. Jag ville få henne att vända, men hon försvann. Ner i den sugande malströmmen. Jag gjorde fel, men det fanns inget rätt. Jag borde ha gjort något annat. Men vad? Prolog. Det var söndag morgon klockan 04. Efter festen skulle han bara snabbt gå inom och hämta en arbetsperm. Nödvändig för veckans arbete. Peter Karlsson, andre vice ordföranden i försvarsutskottet, stannade upp när han såg mannen som låg på rygg i en konstig vinkel över bordet. Han var inte nykter och litade inte riktigt på vad han såg. Han skakade på huvudet som för att nyktra till och bli klarare. Hans hjärna kunde inte ta in att det var en partikamrat som låg där. Iskylan spred sig från magen och han blev stående länge innanför dörren. Att personen han hade framför sig var död förstod han trots sitt omtöcknade tillstånd. Ryggen var knäckt och något stack ut ur munnen. Det liknade en mobiltelefon. Han vek sig dubbel och spydde. Kapitel 1. Palmkronor, Karibiska sjön, Kittiwake 2. Kittiwake 2 guppade lätt i de rullande dyningarna efter ett fartyg som passerat många sjömil från land. Han tänkte på Kittiwake 1 som blev utbränd av albanska gangsters i Durres för snart 2 år sedan. Kanske hade det varit ödesgudinnornas hämnd för att han medvetet stavat fel på grund av fåfänga. Kittiwake 2 såg bättre ut än Kittiwake 1. Albanerna hade varit ute efter en sjösäck fylld med pengar och ett USB-minne med koder till bankkonton på Caymanöarna. Det hade slutat bra för honom och Alice som han levde med. En av hans tidigare goda vänner från den kriminella världen hade hjälpt honom med banktransaktioner och konton mot en ersättning på 10%. Det innebar att båda blev rika bortom allt förnuft. Pengarna var troligen ryska oligarkpengar. De hade blivit jagade av lejda mördare som ville återta pengarna. Därför hade de lämnat Sverige efter en brutal uppgörelse. Alice syster Lina och hennes man Torsten, som också var inblandade, hade följt med. Efter ett tårfyllt avsked och en tid tillsammans hade Lina och Torsten lämnat dem och Karibien för studier och för en företagsuppstart. När de fyra hade rest från Sverige hade det varit en flykt, trots att de var säkra på att de inte hade lämnat spår efter sig. Varken myndigheter eller överlevande albaner skulle kunna hitta dem. Han hade inget dåligt samvete. Visst hade han stulit, men det var redan stulna pengar. Och hans fängelseerfarenhet sa honom att stjäla från tjuvar var mindre förkastligt än att stjäla från hedliga människor. Även om lagen sa en helt annan sak. 2 små sepiga bläckfiskar hade gått upp mot ytan. De stod stilla och fladdrade med det Viktor i brist på kunskap kallade vingar. De var 1 decimeter långa och serverades ofta på Le Pelican tapasbar under namnet Polpe. Med variationer på stavningen beroende på skrivkunnigheten hos den som skrev dagens meny. De hade ankrat en bit ut i bukten Granbö vid Guadalupes sydkust. Med dingen kunde de köra in till lämpligt ställe vid kusten beroende på vilket ärende de hade. Ibland var det proviantering av basmat som bröd, pålägg, ris och pasta för att äta tillsammans med fisken de fångade så gott som varje dag. Ibland gjorde de restaurangbesök.